Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om integritetsbevarande annonsmätningar. Låter ju lite som en motsägelse.
Ja, precis. Är det någonting som överhuvudtaget fungerar? Och vad är det som Mozilla och Meta har kokat ihop för att försöka uppnå just det? Det kommer vi till i veckans huvudämne av Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 18 juli släpps loss i din poddspelare eller på din, inte din YouTube-kanal, men i din YouTube-spelare den 19 juli. En sak som hände den 12 juli, det var att vi pratade bland annat om onda tvillingar på flygplatser. Ja. Det vill säga klonade wifi-nätverk och huruvida det var farligt eller inte. Du tonade ner det lite. Det var många andra som tonade upp det och ställde ganska många frågor och konstruktiv feedback. Så mycket. Så att det behövs ett helt eget avsnitt för att svara på det, ja, kan vi konstatera.
Det är väldigt mycket feedback, stort tack för det. Det mesta kretsar kring det där som jag sa med att du inte behöver följa den australiensiska polisens uppmaning om att stänga av wifi på alla dina prylar så fort du lämnar hemmet eller kontoret. För jag avslutade det med om du inte jobbar i försvaret. Men jag nämnde inte varför. Jag undantog just försvaret där. Men det handlar om spåning och om kartläggning. Och det får vi faktiskt ta ett eget huvudämne till. Så nästa vecka följer vi upp det.
Det gör vi. Men innan vi tar veckans huvudämne så har vi lite kortisar. Och en av dina käpphästar, Karl-Emilika, den här verifieringssymbolen, den blåa lilla... Ja. Bocken på Twitter som ändrade, förlåt, X, alltid svårt att komma ihåg det där, vi kommer nog säga fel några gånger nu också, men att de har ändrat betydelse för den, det är ju någonting vi har tagit upp länge och mycket. Ja. Nu har det blivit politiska konsekvenser av det, för nu har EU tyckt till.
Ja, det har de. EU-kommissionen har slagit ner på flera stycken problem som de ser på just X-plattformen relaterat till nya Digital Services Act som X omfattas av. Men en av sakerna som de har kritiserat, den första saken som de till och med lyfter upp specifikt, det är just hur X har bytt betydelsen av den där verifieringssymbolen. Verifieringssymbolen som en gång betydde att användaren var verifierad, men som nu betyder att användaren har hostat upp med lite stålar. Även om det fortfarande kallas verifierad.
Den borde ju vara grön då ju.
Precis, grönt dollarmärke. Jag väljer att betala för mitt Twitterkonto eller mitt X-konto. Jag stöttar X genom att skjuta in lite pengar. Oavsett vad, EU-kommissionen skriver så här. Citat på engelska. X designs and operates its interface for the verified accounts with the blue checkmark in a way that does not correspond to industry practice and deceives users. Since anyone can subscribe to obtain such a verified status, it negatively affects users' ability to make free and informed decisions about the authenticity of the accounts and the content they interact with. There is evidence of motivated, malicious actors abusing the verified account to deceive users. Slutcitat.
Mycket citationstecken här.
Ja, det, jag har gjort så här evil, Dr. Evil quotes många gånger här för er som... Nej, ni såg inte det, för det var någon overlay medan jag gjorde det. Hur som helst. EU-kommissionen säger alltså att det finns bevis för att det här är någonting som angripare utnyttjar för att lura användare. Och jag får säga att utöver att den här risken finns att användare blir lurade, så gör Twitter, eller X, förlåt, hela industrin en björntjänst. För genom att själva hitta på en egen definition av vad det där märket ska betyda, så gör det att det märket får en annan innebörd för användare på hela nätet. Alltså användaren kan ju inte vara säker på vad betyder den där symbolen egentligen när den visas på sociala medier. Är det den traditionella verifieringssymbolen eller är det Twitters definition av verifiering? Tänk dig ifall, låt oss säga enkelriktat skylten som vi har ute på våra vägar. Den betyder enkelriktat i hela Sverige förutom i Skövde. I Skövde så betyder den att maxfart är 30. Det är...
Ja. Ja, eller som när vi är ute och kör i Europa, så just hastighet är ju någonting som definieras på olika sätt, ja, i olika länder där du har den här, i många länder har du den här vita skylten som bara så här, nu är den gamla hastigheten, nu gäller inte den längre för nu har du kört igenom byn.
Ja.
Och vi svenskar säger, ja men vad gällde nu då, så här, då är det någon så här standardhastighet och så vidare. Tydlighet är en dygd.
Ja, och tydlighet försämras av att vi inte har en konsekvent genomgående betydelse för en så viktig symbol som verifieringssymbolen. Så jag är väldigt irriterad över att EU-kommissionen ska behöva klampa in här och att inte liksom Meta och de andra bara hade kunnat tillsammans med Twitter och de andra i branschen komma överens om att Twitter, vi vet att ni vill tjäna pengar på det där, men kom igen, det tjäna pengar på någonting annat. Det är inte på att ändra symbolen. Och så vill jag självfallet påminna alla också om att inte lita på att ett konto är äkta bara för att det finns en verifieringssymbol på till exempel Facebook, eftersom vi ofta ser exempel på att Facebook-sidor som är verifierade blir kapade, så som vi rapporterade om att betaljätten Visa till exempel blev.
Vi går vidare till någonting som är mycket, mycket roligare, nämligen kakor. Eller är det så himla mycket roligare egentligen? För det är ju inte de här kakorna som man går upp av vikt av, utan det är den som vi har i banners som vi aldrig gillar någonsin på internet.
Vi kanske gillar den i något sammanhang. Det...
Cookie banners?
Nej, inte cookie banners.
Ge mig ett sammanhang där vi gillar cookie banners.
Nej, jag tänkte cookies överlag behöver inte vara dåliga.
Cookies kan ju ha sina fördelar, men dessa, för att citera Colin Milnicka, förbannade cookie banners.
Ja, de är inte roliga. Och jag hoppas ju att det blir ett slut på dem så att vi slipper dem. Men det som är intressant den här veckan och anledningen till att vi lyfter upp det igen, det är för att nu har Noib gjort en sammanställning av hur olika EU-länder tolkar reglerna kring cookie banners. För det har funnits lite olika tolkningar kring vad är det egentligen som är tillåtet. Men nu har de gjort en sammanställning över hur olika EU-länder faktiskt ser på dessa förbannade cookie banners. Och det finns en rapport som vi länkar till i show notes och det finns en matris som visar hur olika länder har gjort olika tolkningar. Vi visar den matrisen i bild nu. Den ser jättekrånglig ut, men den är faktiskt så enkel så att jag kan förklara den med ord utan att ni behöver se den. Men vill ni se den så ligger det en länk i show notes. Det som Noib har gjort, det är att de har kollat på vilka olika egenskaper för sådana här cookie banners är okej och vilka är inte okej enligt olika länder. Och vi kan konstatera att EUs länder är överens om att cookieavvisning ska finnas på första lagret. Alltså om du kommer till en webbplats och får en sån här irriterande cookie banner, då ska möjligheten att avvisa inte nödvändiga cookies finnas på första lagret. Du ska inte behöva klicka dig vidare för att avvisa alla cookies och spåningsgrejer utövrigt. Jag medvetet blandar in spåning av olika typer här tillsammans med cookie banners, eftersom det normalt sett kallas cookie banners. Men det här gillar jag, för att och om jag kommer till en webbplats och så får jag alternativen godkänna alla eller anpassa. Jag är inte intresserad av att anpassa någonting. Bort bara.
låt mig få lägga tid på att begrunda exakt vilken, ja, icke-nödvändig spåning jag vill klicka i. Och den där verkar extra intressant.
Ja,
är det så dumt?
Försvinn bara. Bort med det där så att jag kan läsa artikeln. Och de gångerna som jag besöker en webbplats och får upp den där förbannade cookiebannern, jag kommer till hur jag undviker det normalt sett, men då klickar jag ju bara direkt in i läsläget i min webbläsare så att jag får upp hela artikeln rakt upp och ner. Och det är samma sak, det här är off topic, men om det dyker upp sådana här, vill du inte prenumerera på vårt nyhetsbrev? Där tappade jag intresset, då går jag in i läsläget. Så bort med allt skräp. Det, och jag nämner det för att då försvinner ju också annonserna. Om en webbplats irriterar mig på det här viset, då förlorar de ju möjligheten att visa annonserna för mig. Men i alla fall, vi fortsätter. Är för i kryssade rutor lagliga? Nej, det är de inte. Det är inte tillåtet för webbplatsen att kryssa i, ja men du vill ha annonsdelning och allt möjligt annat och ha det i kryssat. Nej, hela EU är överens om att för i kryssade rutor är olagliga. Däremot är EU inte överens om huruvida det är okej att använda det vi kallar dark patterns för att styra användaren till att göra vissa val. Du har säkert märkt, Peter, att många sådana här cookie banners, de har en väldigt tydlig knapp för att dra till sig godkänn alla. Alltså ja, en större knapp, en annan färg eller liknande för att dra till sig.
Lite ifylld så att säga. De andra kan vara lite gråmarkerade och så har du en fin färg på.
Ja, just det. Och det lyfter de också upp. Det är samma sak där när det kommer till kontrasten. Det finns vissa webbplatser som har extremt låg kontrast mellan bakgrund och knappen för att avvisa alla. Och där är inte EU heller överens om huruvida det är tillåtet eller inte. Så sådana här dark patterns, det vet vi ännu inte hur EU som helhet ser på. Däremot så kan jag ju säga som användare så uppskattar jag ju inte om det används dark patterns för att få mig till att välja någonting som inte ligger i mitt eget intresse.
Någonstans där är ju det här en ganska tramsig diskussion. Någonstans måste ju marknaden kunna ta hand om detta. Mm. Lite som vi tog hand om pop-up-rutor.
Ja. Och det kan jag säga, det kommer ske. Samma sak kommer ske med webbläsare och pop-up-rutor och cookie banners. Det håller till och med på att hända. Vi har pratat om det några gånger tidigare. Vi pratade då till exempel om det här projektet från Århus universitet som hade ett tillägg för att dölja cookie banners. Nu har egentligen flera webbläsare bara tagit egentligen beslutet att dölja cookie banners rakt upp och ner. Brave gör det redan, Vivaldi gör det redan, Firefox har en egen lösning under utveckling som de har på beta-testa i Tyskland.
Kom igen nu, Apple!
Ja,
Safari!
Safari skulle vi behöva det också. uBlock Origin, alla webbläsare som stödjer uBlock Origin, där går det att lägga till cookie banner filter. Och det som händer då, det är helt enkelt att de här cookie bannersen, de döljs bara rakt upp och ner. Och här vet jag att det finns missförstånd, att det är några som tror att det innebär att man då godkänner cookies och spåning. Men nej, det betyder raka motsatsen. Om du döljer cookie-bannern, då kan du inte lämna ett samtycke till spåning. Så då har du valt bort cookies. Då har du bara godkänt, eller du behöver inte ens godkänna det, då kommer du bara få nödvändiga cookies.
Men fundera, då måste ändå webbplatsen ha gjort rätt. Det kan inte bara vara så att man bara aktiverar cookierna och...
Precis, sen finns det ju webbplatser som inte bryr sig överhuvudtaget. Det finns de som har, genom att besöka den här webbplatsen godkänner du cookies. Det vet vi sedan länge att det inte är tillåtet. Så ja, det finns webbplatser som inte sköter sig överhuvudtaget. Men webbplatserna som sköter sig, de fungerar på rätt sätt om du bara döljer cookie banners. Och det är ju det här som jag tror att vi kommer komma till, att fler webbläsare kommer göra som Brave och Vivaldi redan har gjort. Att de säger till användaren, vill du inte dölja cookie banners. För branschen som är pop-up-rutor, branschen kunde inte lösa pop-up-rutor själv. Så nej, då klev webbläsarna in och sa, ni har inte löst det här, då får ni inga pop-up-rutor. Så, det är problemet.
Alltså när vi fick upp de här, du tryckte någonstans och bara, ja, svämmar över hela skärmen. Det var ju helt absurt.
Precis. Webbplatsägarna, ni skötte inte det, då tog webbläsarna och bara klev in och sa, okej, inga pop-up-rutor för er. Supnazi-referens. Och samma sak kommer troligtvis då att ske med de här cookie-bannersen. Antingen branschen så fixar ni det här, eller så får ni inte ha några sådana överhuvudtaget. Då är det automatiskt nej på rubb och stubb. Kan säga att jag lägger med instruktioner för hur man döljer annonser med uBlock Origin i veckans show notes. Och jag kan också säga att för er som använder Vivaldi, om någon anledning har Vivaldi råkat lägga filtren för spåningscookies tillsammans med annonsblockerarna. Jag har skickat in ett förslag om att flytta dem till spåningsblockerarna istället. Ni kan flytta dem manuellt, men jag har skickat in ett förslag om att det ska åtgärdas.
För att vi kan ju tänka oss se annonser, men som inte spårar oss.
Personligen, nu går vi in på nästa ämne här, men personligen så gillar jag ju att vi har annonsfinansierade medier. Jag uppskattar det. Det är därför som jag bara döljer det som är spårade annonser. Jag döljer inte annonser rent generellt. Jag poängterar här, det är min åsikt. Ni behöver absolut inte tycka likadant. Men jag uppskattar att vi har annonsfinansierade webbplatser. Men det betyder inte att jag accepterar att jag blir spårad. Och det är det här som jag tycker är så problematiskt, att allting gällande annonser på nätet har börjat handla om att spåra användaren. Användaren har aldrig behövt spåras tidigare. Det är väldigt lätt. Om en annonsör vill visa relevanta annonser, visa annonser som är relevanta för webbplatsens innehåll. För att det är ju där, om jag går till en webbplats som handlar om teknik, då är jag troligtvis också intresserad av annonser relaterade till teknik. Och jag vet att det här gör att men då funkar inte retargeting, så att om du har kollat på en tröja så följer den med dig över hela nätet. Nej, jag vet! Men
gillar jag tröjan så har jag ju redan köpt den, och då vill jag inte se mer annonser. Gillar du inte tröjan så kommer jag inte köpa den igen. Så vet jag vet, finns det ingenting som påvisar att retargeting-annonsering fungerar? Men ja.
Jag har inte kollat på det, men oavsett vad. Ja. Okay. Men om de annonserna försvinner så hade jag ändå inte varit ledsen. Det måste ju finnas någon som har någonting som tyder på att retargeting funkar, för annars hade ju ingen köpt de annonserna.
Ja, eller så är det bara en norm. Mm. Det finns ju de som vill förändra detta, och vi kommer ju då in på veckans huvudämne. Mm.
Det gör vi.
Den gamla goda PPA:n.
Ja, som faktiskt är helt ny. Eller de har arbetat med det i något år, men den är helt ny i Firefox. För Firefox 128 har precis rullat ut, och där finns en ny funktion som heter tillåt webbplatser att utföra integritetsbevarande annonsmätningar. Och det beskrivs som, citat, detta hjälper webbplatser att förstå hur deras annonser fungerar utan att samla in data om dig, slutcitat.
Och PPA står då för Privacy Preserving Attribution.
Ja, exakt. Bra att du fick in det också. Det här är inte samma sak som Topics API. Du minns Topics API vi pratade om i Chrome.
Där vi ska välja lite ämnen.
Precis. Topics API, det är en teknik som Google har utvecklat för att en annonsör ska visa annonser som är relevanta för det du är intresserad av. Det här har ingenting med det att göra. Det här handlar om att låta annonsörer få reda på hur effektiva deras annonser är. Alltså inte välja vilka annonser som visas, utan att kunna säga den här annonsen är effektiv eller den här annonsen är inte effektiv. Mozilla skriver så här i sitt officiella blogginlägg, citat på engelska. Attribution is how advertisers learn whether their advertising works. Attribution measures how many people saw an ad on a website and then later visited the advertiser's website to do something the advertiser cared about. For example, maybe someone sees an ad for a sale on a product, then buys that product. Attribution counts how many people do that. Slutcitat. Och det här är alltså Mozilla som förklarar att de som annonserar på nätet, de vill veta hur pass effektiva deras annonser är. De gjorde en annons för en sko, hur många köpte därefter den skon efter att ha klickat på den där annonsen. Mozilla förklarar också i det här blogginlägget som vi länkar till att problemet som annonsörer har, det är ju att de annonserar på en annan webbplats än sin egen, och de kan därför inte följa användarens köpmönster utan att använda någon typ av spåningsmetod. Och det här är ju det som jag ser som det problematiska med dagens annonsering. Att användare spåras genom cookies eller genom referenser i adressen som användaren klickar på. Och det här är information som då annonsören eller annonsnätverket och övriga webbplatser också kan samla in om den specifika användaren. Firefox och även många andra webbläsare jobbar ju hårt för att begränsa möjligheten till den här spaningen, men Mozilla vill nu med hjälp av den här nya tekniken som de har utvecklat tillsammans med Meta ge annonsörer möjligheten att veta hur pass effektiva deras annonser är utan att spåra den enskilda användaren. Och det här gör de med den här förklaringen som jag nu läser på engelska. Any benefit people drive from this feature is indirect. The site they visit are often supported by advertising. Making advertising better makes it possible for more sites to function using the support that advertising provides, slutcitat. Det där är grunden i varför de gör det här. Alltså man kan ju fråga, varför håller Firefox på att hjälpa annonsörer? Men Mozilla vill ju som en del av hela deras verksamhet göra webben bättre. Och de ser då behovet av att ha annonsfinansierade webbplatser. För någonstans måste ju webbplatserna få sina pengar från. Det kan vara genom annonser, det kan vara via betalväggar, och vi ska komma ihåg, ju färre webbplatser som kan finansieras via annonser, desto fler betalväggar kommer vi sannolikt att få. Eller på sikt kanske det kommer något sånt här system för att kunna liksom fördela betalningar, mikrobetalningar mellan olika webbplatser. Lite det som Brave arbetar med sitt BAT-projekt. Jag lägger en länk till det också om ni vill veta mer om det.
Vad har Batman med detta att göra?
Batman har inget att göra med det.
Okej, okay, vad står Bat för?
Basic Attribution Token.
Tackar.
Men det är ingenting som fungerar i stor skala idag. Med det sagt så försöker ju då Mozilla att få en mindre användarspåningsfokuserad tillskrivningslösning av vilka annonser som fungerar att fungera.
Man försöker liksom äta kakan och ha den kvar.
Ja, eller åtminstone förbättra situationen jämfört med hur den hade varit om vi hade fortsatt att använda användarspåning för att undersöka hur effektiva annonser är. Och det är det de vill komma bort från. De vill komma bort från användarspåningen. De vill bara spåra hur effektiva annonserna är, inte vad användarna gör. Hur fungerar det här då? Jo, det fungerar på ett väldigt smart sätt, får jag säga. Och det är egentligen en fyrstegsraket. Det första som händer, det är att en användare besöker en webbplats och antingen ser en annons eller klickar på en annons. Då sparas den informationen i användarens webbläsare. Firefox skriver så här i sitt blogginlägg, citat på engelska. Websites that show you ads can ask Firefox to remember these ads. When this happens, Firefox stores an impression which contains a little bit of information about the ad, including the destination website, slut citat. Alltså, Firefox sparar att du har sett eller klickat på den här annonsen, vart annonsen hänvisade i din webbläsare. Det sparas i din webbläsare och det är inte någon information som sen annonsören kan se, utan det sparas bara i din webbläsare. Kollar vi i den tekniska dokumentationen, då ser vi att Firefox sparar när det här skedde, när intrycket skedde, och intrycket kan då antingen vara annonsvisning eller annonsklick. Det sparas ett annons-ID för just den annonsplaceringen. Det sparas vilken webbplats som annonsen leder till, alltså domänen som den här annonsen ska leda till en konvertering på. Och det här sparas i förslagsvis 30 dagar. Den exakta tiden är inte bestämd än, men förslagsvis 30 dagar. Låt oss säga, Peter, att du ser den här annonsen på Teknikveckan.
Bra sajt.
Ja. Och det här är en annons som annonsören kör på Teknikveckan, på Sweclockers och på Swedroid. Tre olika tekniksajter. Om du klickar på den där annonsen och sen kommer till den här webbplatsen antingen direkt eller 10 dagar senare. Och då gör någonting som klassas som en konvertering. Och det kan vara att du köper den där produkten. Det kan vara att du skriver upp dig på en nyhetsbrevslista. Det kan vara att du lägger produkten i korgen. Det beror på vad annonsören själv vill att ska räknas som en konvertering. Då kommer den webbplatsen att skriva en sak till webbläsaren. Och det är registreringen av den där konverteringen. Den där konverteringen sparas i din webbläsare. Igen, det här är inte någon information som skickas direkt tillbaka till annonsören eller webbplatsen, utan det här är information som sparas i din webbläsare. Det sparas att du har gjort en sån där konvertering och det sparas vilka annonser som är relevanta för just den där konverteringen. Och det sparas vilka webbplatser som de annonserna körs på. Så ingen information går till själva webbplatsen, utan i din webbläsare så ligger det nu både sparat att du har sett den här annonsen och att du har gjort en konvertering. De två sakerna kan kopplas ihop. Du såg annonsen, du har gjort konverteringen, vi vet vilka webbplatser som det här kom från. Det ligger sparat i din webbläsare.
Men jag som webbplatsägare som har visat annonsen har inte fått någon information ännu. Nej. Och den webbplatsen där någonsin går till, de har inte heller fått någon information.
Ingenting har gått dit heller.
Nej, ingen har fått någon information.
Precis, ingen information har gått till dem. Så hur får webbplatsen då den här informationen för att kunna följa upp det? Jo, webbplatsen som där det liksom görs någon konvertering ber om att få en rapport om hur effektiva annonserna har varit. Och då tar webbläsaren i steg 3 och skapar en rapport för liksom vilken aktivitet som har gjorts och rapporterar det till en aggregeringstjänst. Firefox eller Mozilla skriver: Firefox creates a report based on what the website asks but does not give the result to the website. Instead, Firefox encrypts the report and anonymously submits it using the distributed aggregation protocol to an aggregation service. PPA does not involve sending information about your browsing activities to anyone. This includes Mozilla and our DAP partner, ISRG. Det är de som driver Let's Encrypt också. Advertisers only receive aggregate information that answers basic questions about the effectiveness of their advertising. Slutcitat. Så din webbläsare rapporterar till den här aggregeringstjänsten som drivs av två stycken separerade parter. Dels Mozilla, dels ISRG. Vad du egentligen har gjort, tittat på eller klickat på såna här annonser som sen har lett till en konvertering. Mozilla har inte den fullständiga informationen och ISRG har inte den fullständiga informationen. Men du rapporterar till dem. De aggregerar alla användares rapporter. Och där kommer sen det sista steget in, steg 4, nämligen rapporteringen till annonsören. Mozilla skriver: Your results are combined with many similar reports by the aggregation service. The destination website periodically receives a summary of the reports. The summary includes noise that provides differential privacy. Slutcitat. Så den här informationen som aggregeras av mellanhanden, det är den som går till annonsören. Och annonsören får bara reda på, okej, hur många är det som har konverterat via de här annonserna? Inte specifika användare. Och det är blandat in lite noise-data, lite...
brus. Brus-data.
Ja, datan är brusad upp så att det inte ska gå att använda för små grupper för att på något sätt avslöja enskilda användare. Så det här är jättesmart. Annonsören får inte reda på någonting. Men annonsören får reda på hur många som har konverterat via deras annonser så att annonsernas effektivitet kan mätas.
Lite omständligt kanske. Och frågan är ju vad som kommer att driva eventuell förändring till detta. Det är ju inte så att det här är mer attraktivt än dagens system för annonsörerna, utan det är ju så fall att de inte har något annat val.
Precis, det här är någonting som är tänkt att ersätta dagens system. Dagens system vill annonsörerna hellre ha för att det är någonting som ger dem ännu mer information. Det här ger betydligt mindre information. Framförallt, det ger ingen information om specifika användare. Men om de andra systemen försvinner, de andra lösningarna försvinner, då är det här Mozillas och Metas förslag till en ny branschstandard som då de hoppas att fler webbläsare också ska anamma.
Mm. Ja, är det här fantastiskt då?
Det här är jättesmart och det finns inte en chans att jag tänker använda det.
Alltså, där kom det.
Där kom det.
Det var ett men ja. Där.
För notera, ingen information om mina webbvanor skickas till annonsören. Men information om mina webbvanor skickas till Mozilla och till ISRG. Det är gjort så att Mozilla inte vet vilken information, de kan inte härleda någonting om mig med den informationen de har, och ISRG kan inte heller göra det. Men det som inte står i bloggartikeln, men däremot i den tekniska dokumentationen, det är att Mozilla och ISRG tillsammans har informationen. Det står så här, citat: "Our DAP deployment is jointly run by Mozilla and ISRG. Privacy is lost if the two organizations collude to reveal individual values. We safeguard against this in several ways: trust in both organizations, joint agreements and operational practices." Slutcitat. Alltså, om Mozilla och ISRG skulle jobba tillsammans, då kan de de-anonymisera den här informationen, eller om de skulle bli tvingade att göra det. Det finns inte någon teknik som skyddar mot det.
Ja, just det. Och det är ju just tvingade att göra det som kanske är nyckelfrågan här.
Exakt. Om vi tänker på vad som går att få ut av den informationen som skickas, som de skulle kunna de-anonymisera, då är det väldigt lite i förhållande till den massiva datainsamling som redan sker idag. Men eftersom jag försöker minimera hur mycket data jag lämnar ifrån mig, så ser jag ingen anledning till att ge dem den här datan. Det finns inget skäl till att göra det, för jag är ändå inte intresserad av att förse annonsörerna med den här informationen. Om de vill veta hur pass effektiva deras annonser är, då kan de fråga webbplatsägaren: hur många besökare har ni på den här sidan där vi har visat våra annonser? Precis som om de som annonserar i tunnelbanan vill veta hur många är det som har sett annonsen här, ja, då får de fråga vem det nu är som äger tunnelbanestationerna. Om hur många som...
SIFO används ju mycket till det förr i tiden.
Ja.
Det här att spåra användning, spåra annonsörer, inte annonsörer utan vi som tittar på annonser.
Ja.
Det är ganska nytt förhållandevis. Mm. Så det är ju aldrig någonting som man har gjort tidigare. Förut så fick man ju från annonsörernas håll annonsera där man tänkte att det fanns en målgrupp.
Ja.
Helt enkelt redan från början, göra det jobbet.
Mm. Jag förstår varför Mozilla gör det här, och det går självfallet att berättiga. Men precis som med Flock är mycket bättre, vad heter efterföljande till Flock? Topics API, jag lägger en länk i show notes till avsnittet vi gjorde om det. Det är mycket bättre än dagens lösningar, men det betyder inte att jag vill använda det.
Nej, bäst. ur ett användarperspektiv, så just spårning, vi vinner ju ingenting på det direkt.
Ja, Mozilla resonerar att spårningen behövs, eller uppföljningen behövs på något sätt för att kunna annonsfinansiera webbplatser. Det antagandet får de ha. Och vi får se vad konsekvenserna blir med eller utan. Vi får nog inte reda på båda. Men någonting som vi däremot får reda på, det är lite mer spårningsrelaterat, men då wifi-spårningsrelaterad information. För det kommer nämligen i nästa veckas avsnitt av Bli säker-podden, podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Tack så mycket för att du har lyssnat.